Kärlighet, det är någonting som, någonting man gör. Jesus, han gav sitt liv. Och var det så att han verkligen ville detta? Nej. Ske din vilja, inte min, sa han. Så det var inte bara enkelt. Och så säger han, älsk varandra, slik jag har älskat er. Han gav sig själv, han gav till och med när det var lite obekvämt. Jag vill verkligen inte sätta press på någon här och jag vill inte preka en gärningslära som blir en lovisk grej. Lovgärningar är en ting. Men det finns ju flera sorters gärningar i Bibeln, inte bara lovgärningar eller självrättfärdiga gärningar eller mörkrets gärningar som det står, utan det finns ju också goda gärningar som är, ifölje Efesierbrevet kapitel 2, att vi är skapt. Vers 9 och 10. Det står att vi är frälsta icke vid gärningar, för att ingen ska rosa sig och så vidare. Sen står det, men vi är hans verk skapt till goda gärningar. Wow. Så står det också att han i Filipperbrevet, att han lägger ner sin vilja i oss. Och i vilja och gärning lägger han ner i oss. Så hans goda vilja ska ske. Om hans goda vilja ska ske så må det ju ske något. Annars kan det ju inte ske. Det är lite spännande. Jag vet inte om jag kan dra ordligt på norsk. För det blir humor är så liksom språkligt kopplat. Men jag ska pröva för att, man ska kunna, för att vi ska kunna fungera i nästa kärlighet. Så må vi ha första kärligheten. Funkar den på norsk?
Ja.
Nästa kärlighet kommer för att det finns en första kärlighet. Så det är inte så att det här bara verkar utan Guds kärlighet över oss. Det må få begynna där. Hvis icke så kan det bli en slags lovgrejer där vi prövar att prestera fram någonting. Det ska icke komma för att du känner skuld och skam att jag har gjort för lite. Det är inte det jag vill få fram här. Nästa kärligheten måste få komma från att jag är älskad, jag har fått något. Jag flödar över av godhet för att Gud har varit så god mot mig. Så det må få begynna i första kärligheten, som var det Petrus, eller Peter heter det på norsk, som hade glömt bort sin första kärlek och var tvungen att vända om. Men var inte han som skrev om det? Vem var det som skrev?
Uppenbaringen.
Är det uppenbaringen som säger det? Okej. Men vi må vända tillbaka till den första kärligheten. Då kan det få flöda. Men hur ska vi kunna älska utan att det sker något? Så jag skrev i min notat här, kärlighet är gärningar, skrev jag. Precis som tron är död utan gärningar, så tänker jag att kärligheten blir lite fnosklig om inte ibland sker någonting också. Och visst, kärligheten inte får utlöp på ett eller annat sätt, om det bara skulle vara någon slags förelse, så saknar vi någonting där. Det trängs någonting mer för att det ska bli. Och jag vill säga så här. När jag sitter och smakar på det här med födelser kontra gärningar, så blev jag minnet på när jag var helt nyfrälst, så var det som att Gud tog mig till sidan och begynte att snacka med mig. För jag hade av och till, och det kan jag fortsätta ha faktiskt, av och till svingande födelser. Och då sa Gud så här, låt icke födelserna styra vad du gör. För när födelserna styr vad du gör, så är det ju så att man drar täcket över huvudet när man är deprimerad. Och så låter man bli att träffa folk. Och andra vägen så kan man väl låta födelserna få styra när man är positiv och glad. Då kan man låta dem få vara med och styra. Men de här negativa födelserna, vad det han snackade om? Låt inte dem få styra agendan och bestämma vad du gör. För födelserna ska inte vara hodet i den förstånd. Men låt hellre vad du gör få ändra dina födelser. Nu är jag gift med en psykolog, så nu vet jag att det där heter ju typ kognitiv beteendeterapi eller något sånt. Det är inte så viktigt, men det är ju någonting, visst du gör det motsatta mot vad du följer för när du är deprimerad, så kommer födelserna på fördröjning, delay på engelska, så kommer de att begynna förändras. Men de är lite tröga födelserna. De är inte så snabba på att förändra sig, så man må kanske fortsätta göra någonting annat för att få en annan födelse. Men när jag då säger att kärlighet är gärningar, så menar jag att den typen av gärningar förer till nya födelser. Det är saligare att ge än att få. Så när man begynner agera i kärlighet, man ger ut, Gud utgav sin enfödde son, han gav någonting. När vi begynner att ge, utifrån kärlek, så är det inte säkert du följer kärleken där och då först. Du kanske till och med följer lite djärv och helst vill slippa. Kanske följer som Jesus i Getsemane, när det här kanske är lite jobbigt. Men när du begynner att ge ut, så kommer känslorna att förändras, och plötsligt så följer du också kärlek för att du har gjort något. Är ni med på tankegången? Så jag vill inspirera till gärningar. Jag vill präka gärningslära idag. Det gör jag i stort sett aldrig annars. Men du vet, det är det där jag postlär, eller i det här, vad säger jag, i Efesierbrevet vill jag gå tillbaka till. Där det står att vi icke är frälsta av gärningar, men vi är skapt till goda gärningar som han har lagt färdigt på förhand. Så det är ju Gud som får verka genom oss. En del av de gärningarna är så tydliga att de är färdiglagda, för det vid hans sår har vi fått läkedom. Så när du lägger händerna på någon och någon blir helbredad, så ser vi, ja, det var ju på grund av korset. Det må ha varit lagt färdig, det var fullbrakt, sa han på korset. Så där ser vi kopplingen så tydligt. Att någon blir frälst när du förmedlar det han har gjort. Ja, vad kommer frälsen? Jo, från korset. Där ser vi det så tydligt. Men det var fler ting som skedde på korset. Det är så att han blev fattig för att vi i honom skulle bli rika. Så när du ger en gava till nabon som inte har råd att köpa mat, så är det också en koppling till korset. För han blev fattig för att vi i honom skulle ha överflöd. Ibland kanske du inte ser det på kontot en gång, men du ser det i onden, och så kan du begynna att ge från det lilla du har, och så växer det. Det finns en skörd att hämta när man börjar så ut. Jag vill inspirera. Jag vill inte att du ska följa så här, oj, jag har gjort för lite. Jag vill berömma den här menigheten, för det här finns ju här. Så jag vill snarare säga, vilken fantastisk, jag är ju världens bästa menighet. Det har jag sagt hur många gånger som helst, men jag är det. Vi har fått vara föremål för andras godhet i den här menigheten redan sedan vi kom hit. Någon kom med en korg med mat och frukt. Någon kom hem och lagade mat åt oss. Någon kom och sände mera mat. Och vi trängte det plötsligt. Så det var verkligen liksom, de där sakerna har skett när det verkligen har trängts lite extra, så har det skett. Så jag är ju i världens bästa menighet. Jag vet att någon fick hjälp när han inte kunde betala husleje, så var det någon i menigheten som hjälpte till. Jag är ju världens bästa menighet, så jag tränger ju inte upprepa att det här ska vi göra, eller bör vi göra. För alla är, kanske inte alla är det, men många är vi alla redan. Men det jag vill ta idag, det är att flytta tanken ändå längre ut. För vi gör det för varandra, vi ser varandra, vi stöttar varandra, vi ber för varandra. Det är en menighet som verkligen lever i kärlek. Jag vill flytta det här ändå längre. Jag vill inspirera till att flytta det utanför menigheten. Till närområdet, till kommunen. Här så kanske många har det ganska gott just nära menigheten här, så tror jag att många har det ganska gott. Men om vi inte är tättbygden, så finns det många aleneföräldrar, folk som har det tufft, folk som icke äger men lejer, och det är så enkelt alla gånger här i Norge, det har vi fått erfara själva. Alla har det inte lika på ställ. Och i Nannestad kommun finns det många som har det lite tufft, så jag vill inspirera, kan vi sträcka oss ändå längre och se vad kan vi göra för vår nästa kärlighet. Är ju inte bara syskonen, utan det är också en nabo som vi kanske inte har lärt att känna. Och vad sker med dem om vi kommer med en matkasse till en alenemor som sitter och liksom har slut på pengar innan månaden är slut? Vad sker med den personen då? Vi tränger inte att göra en gång för att de ska komma hit och höra budskapet vårt. Men visst, de gör det, så är det en bonus. Vi gör det utan kärlek. Agape-kärligheten kräver ju inte något tillbaka, så vi kan inte komma och liksom, nu får du en gave, så nu må du komma på mötena var. Det blir fel hållning. Men om vi gör det bara utifrån kärlighet, så leder det ofta till god frukt. Att de faktiskt vill komma och lytta på oss någon gång, och så plötsligt blir de frälst. Så låt oss inte hålla tillbaks den biten, att man begynner bara med en enkel god gärning, så kan det faktiskt få föra till att någon också blir frälst. För det är ju en ändå större gode än att få en matkasse. Att få det heliga livet, det är ju klart, det är ändå större. De kan få komma på mötet och bli fysiskt helbredda. Eller bli helbredda hemma. I hemgruppen. Kan din hemgrupp göra någon sån här insats där man känner detta vill vi? Jag tror nästa kärleken må få vara så praktisk. Och jag tror det sker något våldsamt när vi gör det. Jesus sträcker det mycket, mycket längre än att vi bara ska göra något gott för någon som liksom har det tufft. Han säger ju, älsk dina fiender. Det är tufft. Älsk dina fiender. Övervinn det onda med det goda. Hur kan vi tackla våra fiender om inte på den måten? Vårdan, ska vi hämna? Ska vi slå tillbaka? Det går ju inte. Eller det är klart det går, men det blir inte någon god frukt av det då. Men om vi kan älska tillbaks den som liksom förföljer oss, den som hatar oss, den som misstror oss. Det var ju någon känd kommunist då som sa, älsk mig som mest när jag förtjänar som minst, för det är då jag behöver som mest. Det var en kommunist. Men hur mycket mer kan inte vi ta en sån tankegång och få den att sträckas längre? Det finns en grund till att en person beter sig som han eller hon gör. Om du sitter och, eller kommer till butiken och möter den där dama i kassa som plötsligt är kämpesur och ohöflig, så finns det ju en grund. Ja, hon hade en dålig dag. Ja, hon kanske hade det. Det är inte alltid lätt att vara mänsklig. Jag har stått i flera tuffa ting nyligen. Min mamma har gått bort, hon var sjuk. Man blir stressad. Så märkte jag att jag var lite ohöflig. Mitt i det där mest sårbara. För att jag var sårad. Sårade människor sårar. Helade människor kan hela. Eller alla kan hela, även sårade människor faktiskt. För vi har Gud med oss, det är på grund av. Men sårade människor kan definitivt såra. Så märkte jag, min bror sårade folk den perioden. Och min syster, jag har en halvsyster också där. Och de var plötsligt alla lite så taggiga och konfrontativa och ohöfliga. Jo, för mamma hade precis gått bort. Så det finns ibland grund till varför folk beter sig som de gör. Och vi vet inte alltid grunden, så vi kan inte bara döma. Jag minns väldigt gott när Bob Harrison, jag vet inte om ni vet vem han är, den som motivationstalare och lite halvspredikant, mest motivationstalare. Han var här i Norge och hade på konferens. Och så var det någon sån ledarlunch där han förtalte om hur han hade suttit på ett tåg, i en sån tågkupé. Och så kommer in en pappa med 2 barn i tågkupén. Och han satt, innan de kom så satt han och hade liksom fredfullt och gott. Och det var, han satt och koste sig. Men så kommer den här pappan med barnen in och så begynner barnen att klättra och kasta ting och de skriker och det är liksom fullt kaos. Och pappan till barnen, han bara sitter där, gör ingenting. Och Bob, han känner att han blir mer och mer irriterad. Han blir irriterad på barnen som håller på som i, men blir ännu mer irriterad på pappan för han tar inte något ansvar. Han skriker till barnen, han sätter, var tyst. Så han blir liksom sur och irriterad och börjar tänka liksom med lite dömande hållningar då, kring mot en pappan och barnen. Och så går en stund så ser pappan upp. Och så säger han, unnskyld, tillge mig att jag inte orkar ta tag i barna. Deras mor har precis dött, min kona. Det var för tungt. Barna var ju upprörd, för de var i sorg. Pappan, han var för sliten, det var för tungt. Han orkar inte ta tag i situationen. Det är så lätt att vi sitter och dömer kaoset runt oss. Varför låter de det vara så här? Varför gör de inte något åt det? Men det finns en grund. Det finns någonting bakomliggande. Bob Harrison tänkte på en gång, oops, här dömde jag för fort. Vet ni varför det heter fördomar? Man dömer före, innan du har fått tillräckligt med information. Du dömer på förhand innan du fått veta varför någonting är som det är. Fördomar. Du tänker för fort eller du drar en konklusion för fort. Vi kan alla ha det. Hållningar, fördomar. Men kan vi liksom rygga bak lite från det och pröva och se, ja men det ligger någonting bak. Det finns en orsak bak. Jag har irriterat mig lite av en person för inte så länge sedan. Och jag visste inte vad som låg bak. Men så säger den där personen plötsligt att äntligen har jag blivit lycklig i livet. Och då känner jag en person som har gått ett helt liv, en gott vuxen person, som inte har varit lycklig i livet tidigare. Det första gången jag följde på lycka. Det är inte så rart att det fanns lite skavanker där. Vi har ju alla de där kantigheterna. Och har man haft ett tufft liv så har man kanske lite mer av kantigheter. Som skaver. Så den som är värst där ute, när du är ute på byn och möter folk, det är den som kanske har det mest slitsamt och behöver mest av den kärleken som vi har fått från Gud. Och när den personen får det, så kan det komma det vi kallar för omvändelse. En tro på en god Gud kan få komma på plats. För det är oväntat för en ohövlig person att få möta kärlek. De är inte vant till det. Och ju mindre av kärlek de har fått, desto mer ohövliga blir de ju. För det är mangel på kärlek, bli sett, bli älsket, som gör att vi blir så där tankiga, kantiga. Och vi kanske är rädda, vi har våra försvarsmekanismer. En försvarsmekanism är ju att man har råkat ut för något någon gång i livet. Och så har man begynt att hålla lite avstånd till människor på grund av att man blev sårad någon gång. Och man är kanske inte alltid klar över det. Att vi har sådana försvarsmekanismer. Och så åker taggarna ut, vi håller folk på avstånd och låter dem inte komma nära och ge oss kärlek. Men här vi som går med Guds om och begynner att sippra ut kärleken till människor runt oss, så kan det verkligen begynna att ske något. Det står att vi samlar glödande kull på hodorna till folk när vi gör goda gärningar mot dem. Mot våra fiender. Vad är det för något? Det fräser lite här uppe kanske. Det hörs ju nästan lite skummelt ut. Nu har vi en så god bibellärare här som har lärt mig, och ni kanske har hört han säga det också. Det är ju en skyggebild på Jesu fullbrakta verk. När offret är förtärt i det gamla pakt, så var det som man vad heter det? Det var som grillkål. Det var som brännofferaltare. Och när brännoffret var färdigt, när det hade förtärt, så var det bara glödande kul igen. Det var alltså fullbrakt. Så det är ett tänk på att det är fullbrakt. När vi samlar glödande kul på huvudet folk, så vittnar vi om att Jesus har gjort sitt. Gud har gjort sitt. Han sände sin son för han älskar världen så. Så när vi gör kärleksfulla gärningar mot den som verkligen inte förtjänar det, så fräser det lite hodet. Här har du sett något. Det vittnar om Jesus fullbrakta verk på Golgata. Halleluja. Jag säger sällan halleluja när jag prekar, men nu kom det. Alltså, det står att Jesus är vinträd och vi är grenarna. Vad gör grenarna? Jo, de bär frukt för att vi är i trädet. Så det är icke av oss själv, det är icke någon lovgärning här, men det är goda gärningar. Jag tror att det är naturligt för oss att beväga oss in i det. Vi lever i janteland, kan kalla det för, här i Skandinavia. Sverige är minst lika mycket jante som Norge, så det är inte Norge pekar ut här, men Skandinavia. Vi är så försiktiga. Så vi kanske är så försiktiga så vi kan tur att göra goda gärningar alltid. Ja, men tänk om vi stör. Ja, men hallå. Låt oss tänka ett skritt till. Vad då stör? Om du har en god gärning mot någon, om du kommer med en matkasse till en familj som har det tufft, sluta tänka att du stör. Vi stör inte. Eller i sådana fall, låt oss störa i sådana fall. Vi kanske stör dem, men låt oss störa. För det här är något positivt då. Vi ska inte bara vara så försiktiga. Jag utmanar oss utifrån den där försiktigheten vi har i Skandinavien. Vi är konfliktsky och vi är kanske lite rädda för att prata med den som står vid sidan i busskuren. Låt oss växa där. Jag vet inte, jag hoppas inte. Det hörs ut som jag pressar någon här. Men det är det där med födelserna. När vi gör någonting så kommer födelserna våres också ändras. Så du kan göra för din egen skull som en egoist också. Att jag kommer må bättre när jag gör något gott. Man blir faktiskt glad när folk blir tacknämliga. Om du kommer med den där gaven som var helt oväntat till någon. Och du ser deras tårar av tacknämlighet. Då sker det något med ditt hjärta också. Då växer kärleken i dig. Det finns något så fantastiskt att få leva ut kärleken. Inte bara sitta och föra på Guds kärlek, det är också underbart. Men att sen få leva ut den till andra, då expanderar det. När vi liksom delar ting med folk, så blir det större. När man ser på en nylig vacker solnedgång och är helt alena, så kan det nästan göra lite ont. För att då vill man ha någon annan vid sidan av sig. Vännerna, familjen, din käraste. Man vill dela upplevelsen samman med någon. Det blir liksom bättre om man har någon där. Det kan nästan vara lite trist när man är alena och ser någon så vacker, syns jag. För man vill ha någon vid sidan av sig. Och det är detsamma när vi lever ut kärligheten, när vi möter varandras behov och andras behov. Så gör det någonting med oss. Vi delar den kärlighet vi har fått från Gud, delar vi vidare. Och så får vi uppleva den samman. När man delar, nu pratar jag om praktiska, enkla ting i första hand. Men sen när man får dela evangeliet i tillägg och någon tar emot det, ja men, då blir vi ju verkligen rört. När vi hade dop här för så länge sedan på Gässheim, alltså, då blir i alla fall jag blöt i öga. För då är det någon som har sagt, jag tar emot dig Jesus och jag vill leva detta livet samman med dig. Man tar det där skrittet som vi kan ta. Han har ju tagit sina skritt och det är fullbrakt och allt det där. Men vi kan få ta våra och säga, yes, det här vill jag ha, det mitt. Jag vill ha dig Jesus, jag vill leva med dig. Då tar vi våra skritt. Och när vi delar, har fått dela livet vidare till fler, jag menar, då blir man, jag blir rört i alla fall. Det växer när vi delar med varandra. Upplevelsen får bli bättre. Din kärlighetsupplevelse, kärligheten i ditt hjärta kommer att växa, expandera och känna större. Födelserna kommer att förändra sig när vi tar skritt, när vi gör något. Låt inte födelserna styra vad du gör, om det är negativa födelser i vart fall. Men förändra de negativa födelserna genom att törra och göra något. Det är inte alltid så lätt, men vi står tillsammans i en god menighet. Vi kan uppmuntra varandra, lyfta varandra i det. Inspirera varandra på det. Jag pekar väldigt sällan gärningslära, som jag här kallar det här på lite flip då. För gärningslära är något vi liksom har tänkt som något negativt. Men det här är förutbestämda, färdiglagda gärningar som opererar utifrån Guds kärlek till oss. Och så får vi ge det vidare. Pay it forward, den där filmen. Det är liksom budskapet. Det är ett gudomligt budskap. Pay it forward. Låt ditt bägare rinna över, så. Eller så inte. Låt ditt hand fyller på så mycket så att det rinner över. Men vi kan få vara med på det och släppa fram det gudomliga flödet. Vattnet som blir förvandlat till vin så att vi blir berusade av Guds kärlighet. För det flödar av den dubbla strömmen i Gamla testamentet är en bild på det vi har idag. Vi har en dubbel välsignelse i Jesus Kristus, visste ni det? För det är så att han betalte dubbelt upp för synden faktiskt. Det står tre gånger i Gamla testamentet i olika sammanhang att Jesus betalte dubbelt upp. Eller till och med så hörs det ut på, när man läser Gamla testamentet, kan ting höras så nästan tufft och hårt ut. För det kommer ut på den här måten att det ska få dubbelt igen för deras synder, står det till exempel någonstans. Vad betyder det? Jo, det betyder att Jesus betalar dubbelt upp för våra synder. Som du tänker att han betalar helt jämnt upp med vår synd, så har du tänkt för lite om Jesus. Han betalade dubbelt upp för alla, hela mänsklighetens synd. Och det betyder att tillståndet efter Kristus döde och stå upp igen har blivit dubbelt så stor som det var för Adam och Eva i paradiset. De föll bort ifrån den välsignelsen. Mänskligheten hamnar under förbannelsen, så kommer Jesus betala dubbelt upp för allt. Så att välsignelsen är dubbelt så stor som förbannelsen innan korset. Det betyder att vi är överdrivet välsignat. Och vi ser det i Bibeln. Vi ser hur Jesus får två fiskar och fem bröd. Och det räcker till liksom 5000 män. Och så var det väl kvinnor och barn där. Och så är det 12 korgar över. Det var ju en överdriven välsignelse. Hade de förtjänt det? Nej. Icke av sig själv i alla fall att bli så välsignad av Gud. Men Guds nåde är så stor. Fiskarna kastar ut näten på andra sidan båten, sa Jesus till fiskarna. Och så får de en fångst som är så stor så nästan båten sjunker. Och de klarar inte att dra upp näten i båten. Och de är överraskade nu. Det står att trots att det var så mycket fisk så gick icke näten sönder. Då är det mycket fisk alltså om näten är på väg att gå sönder. Men de gick icke sönder. De borde ha gått sönder, antyder texten, tänker jag, när det står så. Varför skulle annars så att näten gick icke sönder? Det var liksom en överraskelse. Det betyder att Gud har välsignat så överdrivet. Varför? Jo, han har betalt dubbelt upp för synderna. Och jag tänker att vi förstår inte en gång värdin av vår synd. Vi förstår inte det, tror jag. Vi kanske tänker för smått om den av och till. Men den ledde ju liksom till Adam och Eva. Synden ledde till att hela universet blev förbannat och kom under förgängligheten. Så det är ju något stort i alla fall. Men så är väl sinnesen dubbelt så stor. Wow. För den Jesus vi har. Och när vi, ju mer vi ser det, nu pratar jag lite om det, för det är det som kan också inspirera oss att törra och ta de där extra skritten. Vad kan man göra? Ja, till exempel så kan man betala någons när de står i matkassan i kön faktiskt. Jag har hört sådana stories. Jag har inte gjort det själv. Jag vet inte om jag skulle törra att göra just den grejen. För det skulle kunna slå fel. Så var ledet av andra här alltså. Gör du sånt på en fel mat så kan folk bli förnärmat. Så var ledet av anden. Så vi kan bara springer i väg och gör liksom ting utan fingertoppskänsla då. Det kan bli helt fel. Så vi må hitta inspiration i den heliga and och hitta rätt ton och allt det där. Och ger man någonting på en måte så att de följer att de hamnar i någon slags dålig tacksamhetsskuld eller något sånt där, då må vi ju hjälpa dem med det. Så vi må finna tonen. Undertonen är tonen och vi må finna tonen med folk. Kopplingen. Hvordan gör vi ting på? När gör vi ting? Så vi kan inte huvudlöst bara springa iväg och göra hur som helst när vi ska göra godgärning. Men vi må vara ledet av anden. Ska se på mina notater här. Tack. Jag har nog faktiskt sagt det mesta som jag vill säga. Jag har något bibelställe här också, ska jag se. Ska jag slå upp det. Nu har jag en svensk bibelapp här, men då får ni höra ordet på utrikiska. Så här står det i första tim, kapitel 6, från vers 17 till 18. Uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert. Lyssna, osäkert. Som rikedom. Något så osäkert som vi har ju ofta det som vår stora säkerhet. Om det liksom blir tomt på bankkontot så kan vi bli nervösa. Men här står det motsatt alls. Sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom. Utan till Gud som rikligt ger oss att njuta av allt. Gud ger oss rikligt att njuta av. Så visst du har tomt på bankkontot. Så det har hänt mig i min trosvandring i livet. Då ringer ju plötsligt någon och säger, vill du komma på middag kväll? Just den dagen när Marka hade liksom pengar till middag. Det sker någonting. Vi tänker inte att stola så väldigt mycket på pengarna. Vi kan stola på Herren. Han öppnar dörrar. Han öppnar upp. Se på Israels stammar och vandra ut i Egypten. Hade ingen mat. De längtade till köttgrytorna. Åh, vad gott med kött. Har ni tänkt på att det är köttgrytor? Så där kanske det är någon slags skyggebilder på att vi ibland är så ködliga. Varför skulle det vara just köttgrytor? De fick ju himmels manna istället. Det var 1000 gånger bättre än de där köttgrytorna. Det visste de mycket på en gång. De var ju tvungna att smaka på det där mannat först. Himmels bröd. En bild på Jesus Kristus. Vi har fått det eviga livet. Vi har fått Guds sön. Vi har fått himlens manna. Vi tänker inte att springa tillbaka till köttet. Köttgrytorna, bild på köttet, självrättfärdigheten, rädslan, sätta sin lit till den här något så osäkert som rikedom som det stod här. Det har lite mer köd att göra. Men låt mig läsa vidare då. Utan Gud som rikligt gett oss av allt att njuta av uppmanar dem att göra gott och vara rika på goda gärningar, att vara generösa och dela med sig. Uppmana dem som är rika, de som har överflöd, att dela med sig, att vara rika på goda gärningar. Vi tänker inte vara så våldsamt rika på pengar. Jag säger inte ge bort alla dina pengar, det är det jag säger. Men har du det gott? Är du rik? Och det är vi flesta här i Skandinavien egentligen, på ett eller annat sätt. Så har vi ju något överflöd att ge ifrån. Så då kan vi vara rika på goda gärningar. Och det betyder inte att om du har lite begränsat på kontot, betyder det inte att du ska tömma hela kontot. Men 100 kronor kan göra stor försälj för den som inte har någonting. 200 kronor ändå med. Det tänger inte vara all världens liksom avdriven välsignelse. Bara det där lilla kan göra den stora försäljen. Och jag vet ju att ni är sådana i den här menigheten. Men min inspiration idag är att inte bara finna de vi redan känner. Utan kan vi sträcka oss ännu längre? Kan vi hitta måter att nå ändå längre ut på? För jag tror att Nannestad som kommune tränger evangeliehusets avdrivna, nådefulla kärlighet. Det är vad jag tror. Det var mitt ord för dagen. Jag hoppas att det ger något. Och jag hoppas att det inte ger någon fördömelse till prestation. Utan att det är en inspiration, kärlek och glädje till att göra goda gärningar. Var rika på goda gärningar. I Jesu namn. Amen. Amen. Tack så mycket.